I denna andra del av föreläsningen ska jag komma in på evangelium. En följd av den syn, rationalistiska syn och utgångspunkt vid översättningen som jag har talat om förut, blir ju också att man är helt blind för evangelium. Det säger ju Bibeln att den naturliga människan är blind för evangelium. Hon kan inte fatta det. Hon kan inte förstå det. Det är för henne en dårskap. Och är man blind för evangelium, så kan man inte heller göra det som är så nödvändigt vid läsningen av Guds ord och tolkningen av ordet, nämligen rätt dela mellan lag och evangelium. Man blandar samman lag och evangelium, och på det sättet så blir varken det ena eller det andra klart och riktigt framställt. Och framförallt så förstår man inte rättfärdiggörelsen. Man förstår inte vad Bibeln lär om syndernas förlåtelse. Man förstår inte hur en människa kommer till himmelen. Man är totalt blind för vad Bibeln egentligen lär om tron och om omvändelsen. Jag ska nu med några exempel visa hur blindheten inför evangelium i ibland större utsträckning och ibland bara lite grann påverkar tolkning och översättning av Guds ord. Och då ska jag ta exempel från andra bibelöversättningar som finns. Man kan ju säga att vakthållningen om det rena, oförfalskade evangeliet är framförallt den lutherska kyrkans kännetecken. I de lutherska bekännelseskrifterna framhålls det att läroartikeln om rättfärdiggörelsen genom tron allena är den artikel med vilket kyrkan står och faller. Det finns ingen sann kristendom, ingen rätt förkunnelse, ingen rätt andlig vägledning av människor om man inte förstår vad evangelium är. Man kan uttrycka det också om man inte kan dela lag och evangelium. Förstår man inte att himmelen är en alldeles fri gåva, vunnen åt precis alla, den är allmän, och den ges, erbjuds och ges åt människor genom evangelium, fritt och gratis. Ja, då blir man synergist. Det vill säga, då hamnar man istället i en uppfattning som förnuftet finner mer acceptabel. Och varje försök att med förnuftet staka ut en frälsningsväg, en salighet, en rättfärdiggörelse som är förnuftig, leder till synergism. Och med synergism menas att den naturliga, oomvända människan kan i varje fall i någon mån medverka till sin omvändelse, hjälpa till sin tro, hjälpa till så att hon blir ett Guds barn och upphör att vara vredens barn. Det finns ju en rad sanningar i den heliga skrift som för vårt förmörkade förnuft är rena rama dårskapen. Det går inte att förstå med ett förmörkat syndigt förnuft. Dit hör läran om Gud själv, att han är tre personer i en enda gudom. Så snart förnuftet försöker att göra den läran förnuftig, så blir den falsk. Och exemplen är många i konfirmandbok efter konfirmandbok. När man försöker att förklara att Gud på en gång bara är en enda Gud och samtidigt tre personer, förklarar det så förnuftet blir nöjt, så blir det fel. Bibeln lär nämligen att det är tre särskilda personer som inte får sammanblandas. Så att fadern är inte sonen, och sonen är inte fadern, och fadern är inte anden, och anden är inte fadern. Utan det är tre särskilda personer, men ändå en enda Gud. Men ändå inte så att fadern är en tredjedel av Gud, och sonen en tredjedel av Gud, och anden en tredjedel av Gud. Utan anden är helt och fullt Gud, liksom sonen och liksom anden. Men ändå inte tre gudar, utan en enda Gud. Nu vill förnuftet kanske säga, ja då är det väl ungefär så som solen, att själva solkroppen, det kan vi säga, är fadern, och strålarna är sonen, och värmen är anden. Nej, det är inte så. Det är inte alls så. Eller läran om nattvarden, att detta bröd är Kristi kropp och detta vin är Kristi blod. Det som i enlighet och på grund av Kristi ord och instiftelse utskiftas. När förnuftet ska förklara det, så hamnar man antingen i den ena eller andra villolära. Antingen så kan det bara vara symboler och symboliskt. Då blir förnuftet nöjt. Eller då säger man, så är det inte längre bröd och vin. Och då blir också förnuftet nöjt. Men att detta bröd, verkliga bröd, samtidigt i kraft av Kristi ord och instiftelse är hans kropp, den kropp som har dött för mina synder på korset, och vinet i kalken är samtidigt som det är vin, hans sanna blod, inget låtsas blod, utan just hans sanna blod som har runnit för mig på korset, det kan inte förnuft. Eller när vi kommer till själva frälsningen och finner att enligt Guds ord så är ju omvändelsen en Guds gåva. Ingenting som vi kan göra, eftersom vi före omvändelsen är oförmögna till allt gott verk. Vi är andligt döda. Vi är blinda. Vi har inte en gnutt livskraft att hjälpa till med, uppväcka oss med, ge oss livet. Utan vår tro och vårt barnaskap, det är en Guds gåva. Vi kan bara prisa Guds obegripliga nåd för tro, för den nya födelsen, för det eviga livet. Ja, då säger förnuftet, då måste det ju vara Guds fel att vissa människor inte har blivit troende. Och då måste det vara Guds förutbestämmelse att vissa hamnar i helvetet. Ja, så vill förnuftet tänka. Och tror förnuftet att det måste tänka. Men om vi nu börjar från det andra hållet och ser på den människa som inte tror, vad säger då Bibeln? Den säger att det är hennes fel. Den säger att Gud har stått där med utsträckta armar hela dagen. Otron är människans fel. Hon har inte velat. Hon har trotsat Guds nåd. Hon har förkastat Guds fria nåd och gåva. Ja, om då förnuftet tar fasta på det istället, då säger förnuftet så här. Ja, men då måste det ju vara på det viset att om jag har blivit troende, så beror det ju på att jag har trotsat mindre än de andra. Då måste det bero på att jag har låtit mig dragas. Så man säger lite frommare än när man säger att jag har avgjort mig. Då måste det bero på att jag, till skillnad från de andra som går förlorade, har velat. Men de har ju inte velat. Ja, så säger just förnuftet. Men Bibeln säger, din vilja var död i överträdelser och synder. Du kunde ingenting. Och så kan alltså inte förnuftet få detta att gå ihop här i världen. Inte därför att Bibeln är oklar och suddig. Den talar så klart och tydligt vad som är orsaken till vår omvändelse. Och den klarar så klart och tydligt vad som är orsaken till vår förtappelse. Man kan likna det vid att vi ser båda sakerna klart, precis som man kan ibland innanför innertaket se takbjälkarna gå. Men vi ser inte att de möts, för att det är ett innertak i vägen. Och så är det också med dessa bibliska sanningar om omvändelsen och förtappelsen, om nattvarden eller om treenigheten. Vi ser takbjälkarna, men vi ser det inte gå ihop. Inte förrän vi har det rena, oförfalskade förnuftet utan synd, inte förrän i himmelen, så ser vi att det går ihop. Det är ingen verklig motsägelse, men det är det för vårt syndiga förnuft. Och nu ska jag visa hur man då mycket lätt, och i synnerhet inom områden utanför lutherdomen, inom den lutherdom som upprätthåller läran om det rena evangeliet, hur man på annat håll påverkas av förnuftet till att översätta fel. Ni känner säkert igen den här bibelversen i Romarbrevet 9:16. Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Den versen står ju i apostelns undervisning i Romarbrevet 9-11, där han talar om utkårelsen och klargör att utkårelsen är av nåd alena. Och är det inte av nåd, så är det av gärningar, och då vore nåd inte mer nåd. Det är i det sammanhanget han säger att det beror uteslutande på Guds barmhärtighet. Det beror inte på någon människas vilja eller strävan. Det här är ju en väldig stötesten för den som säger, jo, om du vill så kan du avgöra det ikväll. Det hänger på din vilja. Och så vädjar man till den oomvända människans vilja. Så att människan med sin vilja och strävan ska bli ett Guds barn på något vis. Men här står det ju, det beror inte på någon människas vilja eller strävan. Och hur man än vrider och vänder på den grekiska texten, så kan man inte komma ifrån det. Men det är en stötesten för förnuftet. I levande Bibeln, som från början är en engelskspråkig parafras av Bibelns innehåll, som kom ut på svenska 1977 och som brukas ganska mycket i ungdomsarbete på olika håll och kanske också av andra. Där står det så här: därför ges Guds välsignelser inte bara för att någon bestämmer sig för att få del av dem eller arbetar intensivt för att få den. Det kan förnuftet acceptera. Vad Paulus egentligen menar, det är inte det att inte vår vilja och strävan alls kan göra någonting, utan han menar att vår vilja och strävan inte bara kan göra det, inte bara det. Men så står det inte. Det är inte frågan om inte bara utan det är frågan om inte alls. Det beror inte på någon människas vilja eller strävan. Men för att få det förnuftigt så petar man in orden inte bara och säger alltså, därför ges Guds välsignelser inte bara för att någon bestämmer sig för att få del av dem. Man är alltså inne i det här tänkandet att människor blir omvända genom att bestämma sig. Men det är klart att det är ju inte bara därför att man bestämmer sig, utan man måste ju få lite stöd och hjälp också. Och då är man inne i den mycket vanliga, mycket gamla läran, den nådelära som finns också i den katolska kyrkan och som apologin i våra bekännelseskrifter kraftigt träder upp emot. Nämligen att man med Guds nåd menar nådehjälp, nådeverkningar och nådekrafter med hjälp av vilka vi kan vilja och sträva rätt. Men det menar inte Bibeln med nåden. Bibeln menar med nåden att Gud är blidkad och nådig för Kristi skull. Och den det tror är salig, den det inte tror gör Gud till en lögnare och förkastar det gladaste och bästa som vi har hört. Att vi har fått en nådig Gud för Kristi skull. Och därmed all vår synd förlåten för Kristi skull. Man menar med nåden istället vi får hjälp av Gud, nådekraft att vilja rätt. Så att vi så småningom, om vi tar vara på den hjälpen, blir omvända. Nej, så lär inte Guds ord. Men det blir naturligt att lära så för förnuftet, och därför kan man säga, därför ges Guds välsignelser inte bara för att någon bestämmer sig. Går vi till Romarbrevet 8:29 så möter vi ett ord som lyder så här i 1917 års översättning. Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han och förut bestämt till att bliva hans sons avbilder. Här talar Paulus om förutbestämmelsen eller predestinationen. Alltså det som vi nyss nämnde, att det som kommer till tro, ja, de kan bara hänvisa till Guds förutbestämmelse och nåd. Likväl är det falskt att dra den slutsatsen att otron och förtappelsen grundar sig på Guds förutbestämmelse. Nej, den är helt och hållet människans eget fel. Det här studsar nu förnuftet inför. Och när det i texten ordagrant står, till dem som han har i förväg tillerkänt sig. Alltså ett verb som har ordet känna, veta i sig. Det betyder utse eller tillerkänna. Dem har han också förutbestämt. Det finner man ju så svårt att man då istället vill översätta så här. Dem som han vet något bestämt om. Det vill säga att de kommer att avgöra sig, bestämma sig. Eller i tro ta emot frälsningen. De har han förutbestämt. Ja, det är en gammal rationalistisk lösning. För att komma ifrån Bibelns lära att vår omvändelse och salighet är till 100% Guds nåd. Det kallas på fint språk att man lär intuiti fidei. Det vill säga man säger att Gud utkårar på grundval av vad han i förväg vet kommer att ske med dig. Han vet ju i förväg vilka som kommer att avgöra sig eller ta emot. Och när han då i förväg har sett vilka det är som förhåller sig rätt, så utkårar han dem. Denna lära avvisas i våra lutherska bekännelseskrifter. Och måste avvisas därför att den strider mot Guds ord. När Gud utkårar så finns det ingen grund hos människan som påverkar hans förutbestämmelse, utan den är av nåd alena. Det vill säga orsaken ligger helt utanför människan. Levande Bibeln, den uttrycker den här uppfattningen om att Gud har tagit hänsyn till någonting hos människan ännu tydligare. Där står det så här: från första början bestämde nämligen Gud att det som kommer till honom skulle bli lika hans son, och hela tiden visste han vilka det skulle bli. Så står det inte alls i Bibelns grundtext, men så uttrycker man det för att få det att stämma med förnuftet. Vi kan ta ett annat exempel. Vi kan gå till Romarbrevet 11:25, som vi ska tala mer om imorgon kväll. Där står det ju: förstockelse har drabbat en del av Israel och skall så fortfara till dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in. Och vi ska imorgon mer tala om att här är alltså frågan om det som redan Gamla testamentets profeter har sagt: om en Israels barn är som havets sand, så ska dock allenast den kvarleva bli frälst. Förstockelsen har drabbat folket, men inte alla. Det finns en kvarleva som ska bärgas in, successivt bärgas in i Guds rike, parallellt som hedningar bärgas in genom samma evangelium. Här översätter Levande Bibeln så här: ja, det är sant att några judar har vänt sig mot evangeliet. För det första har man vänt på det och sagt att det är några som är förhärdade eller vänt sig mot evangelium, medan ju Bibeln säger tvärtom, att när det är frågan om några eller en kvarleva, en rest, då är det de som kommer till tro. Majoriteten har blivit förstockade genom sin egen självförstockelse. Och så står det vidare i Levande Bibeln: ja, det är sant att några judar har vänt sig mot evangeliet nu. Det står inte så i grundtexten, men de har fått in att det här kommer att ändras. Fast den Bibeln lär klart och tydligt att förstockelsen, när den kommer från Gud, den kan inte ändras. Det ska vi tala mer om imorgon. Och vidare står det i Levande Bibeln: och det kommer att fortsätta att vara så tills alla ni hedningar har kommit till Kristus, det av er som vill. Var har man fått det ifrån? Finns det något litet ord i grundtexten som kan ge upphov till den parafrasen? Ingenting. Man bara petar in det för att det ska stämma med förnuftet. Och så fortsätter: men sedan kommer hela Israel att bli frälst. Men det står inte så. Det står: på det sättet ska hela Israel bli frälst. Men det ska vi tala mer om imorgon. Jag kunde också ta många exempel när det gäller att översätta ställena om rättfärdiggörelsen, där man gärna ibland vill översätta så att man får in en tredje orsak, det vill säga en orsak i människan till att Gud förklarar en människa för rättfärdig, så att orsaken inte är helt och hållet Kristi verk när Gud avlöser eller förklarar oss frikända, förklarar oss försonade med Gud, förklarar oss rättfärdiga. Men det hinner jag inte. Jag ska ge istället ett par andra exempel på det vi nu talar om. Ni kanske har lagt märke till den här texten i Apostlagärningarna 2:47, där det står i 1917 års översättning: och Herren ökade församlingen dag efter dag med dem som läto sig frälsas. Det behövde kanske inte missförstås, men ibland så kan man då betona detta läto sig frälsas, så man alltså får fram någonting som förnuftet nu kan acceptera, nämligen att när Gud kommer så är det vissa människor som förhåller sig bättre än andra gentemot nåden. En del håller emot på bakhaserna, strävar emot ordentligt, och de blir alltså inte omvända utan går förlorade. Men sen är det några andra, de håller emot lite lösare, och så drar Gud dem och så blir de räddade. De lät sig frälsas. Och då har förnuftet fått fram en orsak också hos människan till frälsningen. Det är naturligtvis först och främst att Gud har dragit i sin stora nåd och barmhärtighet. Men sen är det en orsak till också, för annars blir det ju ingen skillnad hos människorna före omvändelsen. Och då blir det att en del, de strävar emot mycket hårdare. De andra, de strävar inte emot lika hårt, utan de låter sig dragas eller frälsas till slut. Och så kan man då för förnuftet förklara varför somliga blir omvända och inte andra. Men enligt Bibeln så kan inte Guds barn, det omvända, förklara varför just de blev uppväckta till liv, varför just de blev seende, varför just tron upptändes i deras hjärtan. De kan bara hänvisa till Guds obegripliga nåd. Hos dem fanns ju ingenting som kunde hjälpa till. Allt var dött och fientligt. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det var Guds obegripliga nåd att han gav livet. Men i många ställen då i texterna petar man in ett läto eller något annat litet ord för att få fram att människan före omvändelsen har hjälpt till. Vi ska ju komma ihåg att när en människa väl är omvänd, ja, då finns det faktiskt i människan någonting som samarbetar med Gud, nämligen en trons människa eller en ny invärtes människa som vill det Gud vill. Samtidigt som vi, våra lemmar har en annan lag. Vi har alltjämt ett kött som inte vill och inte kan vara Guds ord underdånigt. Men nu talar vi om den människa som ännu inte har fått tron, blivit född på nytt. Där finns det ingenting som samarbetar med Gud, utan bara sådan som kämpar emot Gud. I vår lutherska bekännelse uttrycks det så här: vi är till och med värre än stock och sten. En stock och sten kan ju inte hjälpa till för att förflyttas i en viss riktning. Så i bekännelseskrifterna, den oomvända människan är ännu värre än en stock och sten. Inte bara det att den inte kan hjälpa till i rörelseriktningen, utan vi strävar emot, vi drar åt andra hållet. I Apostlagärningarna 2:47 står det faktiskt inte i grundtexten dem som lät sig frälsas, utan det står på grekiska tos sotsomenos. Det är ett particip passivum. Det betyder dem som blev frälsta. Luther översätter helt riktigt: de da selig wurden. De som blev saliga. Alltså står det: Herren ökade församlingen dag efter dag med dem som blev frälsta. Det står inte med dem som lät sig frälsas. Vi kan stanna i apostlagärningarna. Om vi ser på apostlagärningarna 3:19, så står det där i 1917 års översättning: gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade. Här petar levande Bibeln in ett kan. Det blir så här: ändra nu ert sinne och er inställning till Gud och vänd om till honom, så att han kan rena er från era synder. Men ordagrant så står det så här: ändra därför ert sinne och vänd om till utplånandet av era synder. Om man tar det riktigt bokstavligt. Vänd om till vad då? Till utplånandet av era synder. till syndernas förlåtelse. Vi har ju samma sak gång på gång i det här uttrycket, bättringens dop till syndernas förlåtelse. Vi ska strax säga något mer om detta. Alltså, vänd om till eller tro på, ta emot, lita på, håll för sant att era synder har utplånats. Ta emot utplånandet av era synder. Tro på syndens utplånande. Ja, men hur kan den vara utplånad? För Kristi skull har den utplånats. Och det gäller dig. I Apostlagärningarna 5:31 står det så här i 1917 års översättning: och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse. Ja, det står ungefär så också i grundtexten. Gud har upphöjt denne som en hövding och frälsare på sin högra hand till att giva sinnesändring åt Israel och syndernas förlåtelse. Här står det alltså att fullbordan av Kristi verk har skett för att Gud ska ge, donai på grekiska, överlämna, ge sinnesändring åt Israel och syndernas förlåtelse. Alltså sinnesändringen ges, en gåva. Och vad menas med sinnesändring, måste vi då fråga? Jo, det är att ångra synden och tro på Jesus. Det är bättring eller sinnesändring. Det framhåller våra bekännelseskrifter i skarp polemik mot den katolska kyrkan, som säger att sinnesändringen eller bättringen, det har inte alls att göra med att tro på Jesus, utan det syftar bara med att vi ska med olika medel kämpa på för att göra bot och bättring och ändra på oss. Nej, med sinnesändring menar att vända sig från synden till nåden i Kristus. Att ångra sin synd och tro evangelium. Att få ett ändrat sinne när det gäller synden och ett ändrat sinne när det gäller Kristus. Nämligen att man bävar för synden, fruktar den. Förskräckt över att man är en syndare. Och man får ett ändrat sinne i förhållande till Kristus. Man kan inte vara utan honom. Man tror den benådning som ges mig genom honom och för hans skull. Det här tycker nu förnuftet och många översättare att det är lite svårt att översätta att Gud ger bättring och syndernas förlåtelse åt Israel. Så kan det väl ändå inte vara. Till och med David Hedegård, som var en så helgad människa och noggrann i sitt arbete, han har inte kunnat få det här att stämma riktigt. Han översätter så här: honom har Gud upphöjt till platsen på sin högra sida, till en hövding och frälsare, för att ge Israel möjlighet till omvändelse och till att få förlåtelse för sina synder. Det blev lite för starkt tydligen att Gud gav omvändelsen och syndaförlåtelsen. Och så petar man ofta in möjligheten till det, att det kan ske. Men här är det frågan om att det ges. Vad som är en möjlighet och vad som kan ske, det är att människan förkastar den gåvan, slår den ifrån sig, gör Gud till en lögnare, tvivlar på vad den har fått. och så blev gåvan inte till något gagn. I Levande Bibeln översätts det så här: sedan upphöjde Gud honom med mäktig kraft till att bli en förste och frälsare, för att Israels folk skulle kunna göra bättring och få sina synders förlåtelse. Här ser vi alltså att när det i grundtexten står för att ge, donera, för att använda samma ord som står i grekiska, för att donera åt Israel bättringen och syndaförlåtelsen, så har det istället blivit för att Israels folk ska kunna göra bättring och få sina synders förlåtelse. Så har man vänt på det. Istället för att få en donation, så har det blivit någonting som nu människan måste göra. Det har skapats en möjlighet som nu människan ska förverkliga genom att göra någonting. Så blandar man alltså ihop detta, att när nu förtappelsen kommer an på människan, när det nu är så att det människan gör i otro, det leder till hennes eviga olycka, så drar man alltså genom förnuftet den slutsatsen, alltså måste det också bero på att människan gör någonting för att det ska leda till hennes lycka. Det kan inte bara vara Guds nåd, en gåva som hon får. Hinner vi ytterligare något exempel? Ska vi ta Markus 1:4? Där står det ju: predikade sinnesändringens dop till syndernas förlåtelse. Och det uppfattar ju lutheranerna på det sättet att dopet innehåller evangelium. Evangelium innebär att det skapar tro. Evangelium innebär att syndernas förlåtelse överlämnas. Och syndernas förlåtelse kräver tro, men skapar också den tro som det kräver. Det är ett dop till syndernas förlåtelse. Det vill säga, syndernas förlåtelse ges med detta vatten, som är ett nåderikt livets och andens vatten, i kraft av evangelium. Men för de många reformerta så är ju dopet inte ett nådemedel på det sättet. Det vill säga, bärare av Guds nåd, bärare av syndernas förlåtelse, som lika mycket som vattnet ges på, över barnet, eller om det är en vuxen, lika mycket ges också rättfärdigheten och syndernas förlåtelse i och med samma handling, eftersom den är instiftad av Gud och förenad med Guds ord. För många reformerta så är istället såväl nattvarden som dopet ett vittnesbörd om vad människan gör och har gjort. En beskrivning inte av vad Gud gör, att han ikläder en människa rättfärdigheten och ger syndernas förlåtelse, utan istället ett vittnesbörd om att människan har gjort någonting. Ett tecken på att människan har lämnat synden och vill vara ett Guds barn eller något sådant. Och därför är det betecknande hur Levande Bibeln omskriver det här uttrycket: bättringens döpelse till syndernas förlåtelse. Det lyder så här: predikade att alla skulle döpas som ett personligt vittnesbörd om sitt beslut att vända ryggen åt synden, så att Gud kunde förlåta dem. Det blev många rader för ett par ord i den grekiska texten, men vi ser hur man uppfattar alltså samma ord så olika. Och detta därför att man inte kan komma ifrån att det måste ju ändå, det är det enda rimliga, att det måste betyda så här. Det är säkert inte illvilja eller trots mot Bibeln som man översätter så här galet, utan det är säkert i god tro. Det måste ju innebära det, vittna om mitt beslut. Och så blir alltså nådemedlen vittnesbörd om mig och mitt beslut och hur jag förverkligar möjligheter, hur jag låter mig frälsas, hur jag omsätter en möjlighet till en verklighet. När det i Bibeln talas om rena, oförtjänta gåvor som ges gratis. Och som just därför har makt att skapa tro. Vi möter samma sak på många andra ställen. Jag ska sluta med ett citat om nattvarden. I första Korintherbrevet 10:16 klargörs det att brödet i nattvarden, liksom vinet i nattvarden, i kraft av Kristi ord och instiftelse, inte bara är bröd och vin, utan också bärare av eller delaktiga av Kristi kropp och Kristi blod. Vi får alltså där helt klart för oss att det är falskt att säga att det inte längre är vin och inte längre är bröd, så som romerska katoliker gör. För det står så tydligt: brödet som vi bryter, är icke det en delaktighet av Kristi kropp? Eller ordagrant, är inte Kristi kropp förenad med det? Alltså är det bröd och Kristi kropp på en och samma gång. Och detsamma gäller om välsignelsens kalk, är icke den en delaktighet av Kristi blod? Så kan vi inte förneka att det är Kristi blod och Kristi kropp. Vi kan inte säga att det är bara en symbol för Kristi kropp och Kristi blod. Det står koinonia. Det står delaktighet, gemenskap med. Kristi verkliga blod och Kristi sanna och verkliga kropp är där förenade med just detta bröd och detta vin. Klart och enkelt. Levande Bibeln, som är påverkad av reformärt uppfattning om sakramenten, översätter så här: betyder inte detta att alla som dricker den tillsammans delar välsignelsen av Kristi blod? Visar inte detta att vi tillsammans delar välsignelserna i hans kropp? Hur har man nu fått ihop det? Jo, nu har man ändrat på detta att delaktigheten syftar på att Kristi blod är delaktigt i vinet, är förenat med, eller som står på grekiska, koinonia, förbundet med, förenat med vinet, och Kristi kropp är delaktigt med eller förenat med brödet. Här så sätter man denna delaktighet istället till vår delaktighet i välsignelserna. Man gör alltså en omtolkning och spiritualisering av det hela. Och när man säger, visar inte detta att vi tillsammans delar välsignelsen i hans kropp, då menar man, så många moderna bibelkritiker, att hans kropp, det syftar inte på Kristi sanna kropp förbundet med brödet, utan hans kropp syftar på församlingen. Visar inte detta att vi tillsammans delar välsignelserna i hans församling, menar man. När det alltså står, brödet som vi bryter, är icke det en delaktighet av Kristi kropp. Ja, så har jag då slutat med att ge några exempel på hur också fromma och uppriktiga människor kan vid sin bibelöversättning och bibeltolkning komma vilse. Och detta just därför att evangelium är en dårskap för förnuftet. Och förnuftet vill så lätt sätta sig över de enkla, klara och tydliga bibliska sanningarna och baka ihop det i ett system som ska passa vårt förnuft. Men så ska vi inte göra, och vi bör med iver arbeta på att rätt läsa, översätta och förstå Guds heliga ord. Ty utan Guds ord så är vi mörker. Utan Guds rena ord kommer vi inte till himmelen. Vi behöver Guds rena ord som det är. Och det må bli vår bön att vi trots dåliga översättningar med iver ska rannsaka skrifterna och hålla fast vid Guds rena och klara ord till vårt eviga liv och vår salighet. Amen.